Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 4 av Lesbisk revy med mig, Therese Sandin, med Pernilla Hammargren och Moa Svahn.
Ja, jag fattar inte att vi är inne på avsnitt 4 alltså. Det känns som att vi har hållit på länge. TV-år är ju det väldigt lång tid. Då har vi kommit en halv säsong.
Men den här veckan har ju vi, delar av oss har ju varit på bio. Ja, biosalong. Så här, vi har ju fått...
I en pandemi. Det var bara vi två i salongen. Jag och Therese.
Precis. Vi har ju fått... vi har ju fördelen att ha en skamlös med här. Moa då, som hörde av sig och sa hej, borde inte vi få gratis... borde inte vi få fribiljetter för att gå och titta på den här nya lesbiska filmen? Och då så sa de att ja, det är väl klart att ni borde. Alla vet ju vilka ni är, typ så. Ja, och då fick vi fribiljetter och då skulle vi gå. Och så kunde inte Pernilla just den dagen.
Och inte någon annan dag heller.
Så att jag och Moa...
Tydligen inte en annan dag heller.
Nej.
Nej, men nej.
Snart blir du av med din lesbiska legitimation, Pernilla.
Ja, precis. Ja.
Det var ett skämt. Det var ett skämt. Det kommer inte bli.
Sen tänkte jag om jag skulle försöka göra en sån här pirat... nej, jag vågar inte det. Det är sånt gör man inte längre.
Jag och Moa har sett filmen. Vi satt ensamma i en salong med typ 10 biostolar. Vi hade med oss matsäck. Det var det mest lesbiska, tror jag. Jag tycker det var fint.
Nej, men det är ju så himla härligt att det var bara vi där, för då kunde vi kommentera filmen hela tiden. Och det kändes som att jag gillar att kommentera när jag kollar på filmen. Men när man på bio och det sitter folk där får man ju liksom vara lite så... viska lite. Så det tyckte jag var nice. Ja. Och också att du, Therese, verkar inte vara jättestörd av att vi kunde diskutera filmen medan vi såg den. Annars har jag vissa kompisar, man går och kollar på teater eller något sånt där. Då är det så här, säger man något, man får inget svar.
Alltså, jag kan väl känna att det beror självklart på vad det är man tittar på. Men det var ju inte som att jag liksom så här, var fast i en handling där man bara, det här är så gaskramande, tyst Moa, tyst! Utan det var ju mer så här, ja, det lunkade på lite. Men då, för er som inte har sett den här filmen, vi ska ju försöka att inte spoila slutet.
Tack.
Men Pernilla, ibland får man skylla sig. You had your opportunity. Classic, girl meets girl. Tjej tycker om att gräva i lera. Kommer en tjej som är gift med en man. Oj, 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 hoppsan. Mannen försvinner iväg. Lämnar frugan där för att hon är lite melankolisk. Och då hoppsan, hoppsan. Ler tjejen och den andra tjejen blir lite kära i varandra. Ha, vad hände sen då? Jo, någon sitter på någons ansikte. Jättehärligt och mysigt. Typ så. Där har ni
ledsen,
handlingen.
Lämna aldrig
filmen
tjejer
i
led. Nej, jag vet inte.
Och Ammonite har vi ju lärt oss. Det är ju namnet på de här fossilerna. Som Kate Winslets karaktär håller på med.
Jag tycker
det är så underbart. Jag älskar att det är grått, det är skitigt, det är dåligt väder. Och den här, hon bor ju där, Kate Winslet. Och så kommer den här tjejen, hon ska bada för att bli frisk. Och det är så jävla mycket. Det är lerigt vatten och vågorna drar in. Nej, det är liksom knappt beboeligt.
Och det är det, du gillar det medan jag mår väldigt dåligt av det. Jag sitter och fryser när jag tittar på det här gråa, pissiga, engelska, liksom brittiska.
Uff. Men det här är ju ändå England liksom 1800-tal. Men har man varit i England i nutid så vet man att det är ju fortfarande lika kallt och jävligt. Så hur kallt var det inte 1820 eller när det ska vara?
Men ja, nej men Moa, vad känner du för den här filmen?
Nej, men
filmen,
jag älskar den. Jag tyckte den var otroligt underbar och jag gillar ju att det är bistet och kargt. Och den här arkeologen, hon säger inte så mycket, men när hon väl säger någonting så är hon liksom otrevlig. Jag tycker det är så härligt att se kvinnor som är, inte pratar så mycket och som är otrevliga. Det är fantastiskt. Jag tyckte jättemycket om den. Och också att hon är arkeolog gör ju ändå att det är lite så här intressant, va? Vad hon håller på med.
Jo, men precis. Och hon var ju ändå, som jag förstod det när jag pratade med någon annan, så var hon ju faktiskt bland de första kvinnorna som höll på med arkeologi.
Jag googlade att hon är paleontolog. Hon var självlärd också. Ja. Paleontologi är vetenskapen om förhistoriskt liv. Ja. Men är det samma som att vara arkeolog? Alltså hon hade ju ingen, hon var ju arbetarklass och hade ingen, vad heter det, universitetsutbildning. Kvinnor fick ju inte gå på universitet då, på den tiden.
Men paleontologi, det är klart att man kan ha det som en specialisering inom arkeologin och att man läste det. Man kan ju läsa osteologi och det finns ju många liksom ämnen där som hör ihop.
Men att hon var självlärd, för hon var ju arbetarklass. Alltså hon jobbade väl som, alltså jag har ju inte sett filmen, nu har jag bara googlat. Som att hon letade efter fossiler och sålde dem i deras affär.
Mm. Precis, precis. Och till museer som då kom och la lite pengar för det. Jag tycker ju det är intressant för att de flesta kvinnorna är ju ganska, ja men det är lite det här sura, bittra, lite så. Det är inte någon hjärtlig stämning i den här filmen, typ överhuvudtaget. Eller, vad tycker du, Moa?
Fast jag tycker det är som en kärv värme. Hon bor ju då, paleontologen, hemma med sin mamma. Och de har liksom någon slags, butiken är på något vis längst ut. Och så bor de innanför, eller hur? Och så sitter hon och jobbar koncentrerat med sina fossiler. Varav en del av arbetet är också till för turister att sälja och sådär. Och sen går hon ju på stranden och samlar in de här fossilerna. Ibland gräver hon fram dem utav lera liksom. Men det är ju en passion för arbetet som jag ändå tycker att man kan så här känna in sig i. Och i och med att hon har det här arbetet så kan hon ju bara säga fuck off till alla snubbar. Och det är det som är så himla härligt. Så att det är inte så att hon är otrevlig mot sin mamma, utan de sitter ju där liksom varje kväll eller vad det är och polerar mammans porslinsfigurer.
Gud, det låter jättemysigt.
Det är du ironisk nu.
Nej, nej, jag menar allvar.
Ja, du menar allvar. Jo, men det är så här, jag tycker det är lite mysigt. Och sen är det så här, jag vet inte, men om man ska ha en film som skildrar på något vis den här blixtrande passionen och attraktionen, så tycker jag att det blir mycket, mycket häftigare kontrast om det är lite kärvt. Att det inte är alltid underbart och sen kommer de mer underbart, så här, mer av det. Utan att det är lite så här, man förstår att hon är helt jävla svältfödd på närhet och liksom grabbar tag i den här tjejen som kommer med liksom de här händerna som man ändå har fått se arbeta och krafsa. Och liksom. Det är en rejäl kvinna detta. Jag tycker det är skithett. Alltså.
Just det.
Du visar upp dina händer där, Pernilla.
Jo, men det är för att jag läste en artikel om han som har gjort filmen. Och han är känd...
Francis Lee.
Han har också gjort en film som heter God's Own Country. Som, han har ju bara gjort en långfilm innan, om jag fattar rätt så är det den. Och han är känd för att han gillar mycket bilder på händer. Men blir... måste de hacka på de här fossilerna för att få fram dem liksom?
Nej, men alltså hon letar ju stenar på stranden och sen får hon ju då, den här överklassmannen kommer ju med sin fru först och han är ju med i det här fina geologiska sällskapet i London. Men han är ju bara en idiot så han kan ju ingenting egentligen, tänker man. Utan han vill då gå runt och studera andra, vilket i princip betyder att han åker runt och snor andras arbete. Så han vill ju betala henne för att få gå och studera vid hennes sida. Så då visar hon ju honom hur hon hittar de här fossilerna. Så hon har ju superkoll på vilka stenar det är och var det är mest sannolikhet att hitta de här fossilerna. Hon visar vad man kan hacka fram och vad man inte kan hacka fram. Så hon tar ju in dem med liksom lera och smuts på. För som jag förstår det så kommer det ur liksom den här lerkusten där. Att det liksom eroderar fram hela tiden och faller ner stenar efter hur liksom havet slår. Så att hon får ju liksom försiktigt krafsa bort den här leran för att få fram de här mönstren. Och då vill man väl göra det så att man inte pajar själva stenen heller. Ja, jag tycker det är snyggt.
Precis.
Kunde vara lite så här symbolik för som jag har sett eller liksom bara läst intervjuer med Kate Winslet att det var en så här Mary Anning som hon hette, den här paleontologen. Att hon i filmen är väldigt så här kärv och inbunden, säger inte så mycket, nästan inte rör sig så mycket. Och Kate Winslet sa i någon så här intervju att hon tyckte det var jättesvårt för hon rör sina händer så mycket när hon pratar. Hon var tvungen att vara helt stel. Men kan inte det vara så här en symbol för stenen som måste krafsa fram inuti? Finns det fina...
Oj, vad fint.
Deras love story och Kate Winslet som mjuknar under filmens gång.
Ja, absolut.
Symboliken.
Mary... I filmen då, det kommer inte som en överraskning för Mary att kvinnor är det som gäller. Mary har ju ett ex som vi blir varse ganska tidigt. Som, ja, de har väl en väldigt speciell relation så här i efterhand kan man väl säga.
Ja, men alltså jag älskar de scenerna och jag älskar att det är en lesbisk film med en lesbisk person som också har historia. Alltså det är inte som att... Båda två bara, hopps, hoppsa,
det här är första,
utan att så här, hon har sitt jobb, hon är dryg mot snubbar och hon har liksom haft andra kvinnor förut. Ja, det är härligt. Nej, men hon, det var som att när hon gick hem till det här exet som jag verkligen så, då var det som att jag kände som att jag taggade till i det, för det var så himla härligt. Jag känner ju igen väldigt många av de här skådisarna också. Det är ju någonting som är lite mäktigt när man ser skådisar som man har sett så många gånger förut. Göra de här lesbiska rollerna. Men hon går ju i alla fall... Alltså, får jag bara dra handlingen lite kort? Alltså det som händer är att Mary Anning, paleontologen, bor ju själv med sin mamma. Det kommer en snubbe från geologiska sällskapet. Med sig har han sin fru som är melankolisk. Och han vill åka iväg och göra sina roliga grejer. Så han lämnar kvar henne och säger till då Mary Anning så här... Du kan visa min fru hur man gör det här jobbet och betala henne för det. Det är bara den här frun, hon är helt ointresserad. Och hon får höra då att hon ska bada och vila. Så att det första hon gör är att ta ett bad då i det här fruktansvärt kalla vattnet. Helt fel dag för bad. Och blir febrig och liksom går till Mary Anning och knackar på dörren och liksom kollapsar där i princip. Så att Mary Anning, den här kärva kvinnan, får liksom ta paus i sitt jobb och vårda denna kvinna ömt. Så hon ligger på hennes säng och liksom baddar henne med vatten. Och där någonstans utvecklas väl någon slags tycke kan man säga, eller?
Ja, och där blir det ju också, det kom ju in en läkare där.
Jävla läkare!
Som gärna skulle vilja... Han skulle vilja få smaka lite på Mary Anning, men det får han inte, som tur är. Men han försöker. Ja, han försöker.
En läkare igen! Ja. Alltid läkaren.
Ja, men också att han raggar så jävla hårt på Mary Anning, samtidigt som han pikar henne för att hon inte är tillräckligt kvinnlig. Ja, usch. Ja, så honom sitter man, och så varje gång jag såg honom i bild så jag till Therese, grrr, där är han igen. Ja, men han blir också avsnästa, det är ganska nice. Jo, han kommer dit och ser till henne och vårdar henne, ja. Och så kommer han tillbaka när hon blir frisk.
Precis.
Men det går ju ganska fort där, för då Marianne vårdar ju henne. Mm. Och sen helt plötsligt är det någon scen där hon sitter och liksom målar av tjejen där. Hon ligger i hennes säng, eller hur? Och så får man lite bar... Lite blottad rygg,
ja,
sådär.
Precis. Detta härligt. Ja, det eskalerar ganska snabbt till det. Från att ha varit otroligt motvillig
det går från
till
att, hon är...
att sitta och rita av någon.
Ja.
Jag tyckte det var en snygg liten hyllning till Kate Winslet som blir avmålad i Titanic.
Jaha. Ja, nu ska jag sluta kalla...
Paint me like one of your fossils.
Carve me out like one of your fossils.
Typisk raggreplik.
Ja, det är underbart. Nu ska jag sluta kalla tjejen för tjej och kalla henne för Charlotte, som hon ju heter.
Charlotte. Hon som är hennes ex, det är ju hon som är chefen i... Hon är så en jäkla rolig skådis. Chefen i Killing Eve.
Just det.
Fiona Shaw heter hon. Men det vet jag bara för att jag googlat.
Ja, vad bra. Jag kände igen henne, men jag tänkte inte på det. Ja, får jag bara säga att det är det som är så härligt då, att hon... Det är som att Mary Anning går ju till sitt ex för att köpa salva till Charlotte som är jättesjuk. Man fattar ju att de har en historia och den här... Och hon måste ha en salva av den här kvinnan. Och det är så roligt för hon börjar ju liksom på en gång pika henne på det sättet. Så, du har längre hår nu. Det passar dig. Typisk grej, va? Som ex kan göra för att liksom bara...
Ja.
Du är fortfarande min...
Ja. Vadå, du har längre hår?
Du har längre hår nu. Ja, det är det första hon säger.
Okay.
Och det är så häftigt för man fattar så mycket av bara den meningen. Du har längre hår nu, det passar dig. Så hon ger en komplimang, hon liksom tar sig rätten och kommenterar hennes yttre. Men också ser att det var ett tag sedan. Ja, så pikar hon henne för att hon inte varit i kyrkan. Nu har inte varit i kyrkan.
Och sen så
typiskt ex.
Typiskt ex. Ja, och så pikar hon henne för det och så säger hon, nej, jag vill inte ha predikan, jag vill bara ha min salva. Nej. Och sen tar hon hennes händer, för Kate slash Marianne vill ju betala, och hon tar hennes händer och så säger hon, du har kämpat länge nog nu, men hon får betala, jag bara säger det. Men det var händerna igen, Pernilla. Det var händerna, en sån zup, det var en sån zup, sån nära bild på händerna igen där, när de rörde vid varandra. Och då tänker jag så här, då har ju hon liksom ändå fått lite så här, jag vet inte, hon kanske gått igång lite på exet eller liksom någonting där, tänker jag.
Mm.
Och då går hon hem och kollar på Charlotte och bara, det där. Ja, det är något vi vill ha igen där.
Ja,
men jag såg feberdröm. Ja, herregud.
Jag såg precis ett klipp
där på stranden. Oh my god. Mm, mycket hud.
Jag såg ett klipp med hon Charlize Ronan. Vad heter hon?
Som spelar
Charlize. Hon är irländare. Det är det här du ska kunna, Therese. Allt som är irländskt.
Varför ska Therese kunna?
Ja, det kan jag.
Hon har bott där.
Jaha, oj, förlåt. Du har inte bott där.
Det har jag inte. Nej, men jag har varit där.
Ja, okej, hon har varit där. Jag trodde du hade bott där.
Ja.
Okej.
Nej.
Nej, jag skojar.
Det finns men lite mer bakom denna Irlands grejen, men vi kan ta en annan gång. Ja.
Absolut, det tar vi.
Aha, okej. Ja, okej, vi tar inte det nu. Men hon sa i en, jag såg ett klipp, att hon tyckte att det var så häftigt att hon har växt upp med. Det var en tid när hon var liten när hon såg Titanic varje kväll, och så sa hon, tänk, så hade hon sagt till Kate Winslet, tänk sen att vi skulle få kyssas och bli kära i en film. Jag är den nya Leo. Det var så här.
Ja. Men var det inte också att på hennes födelsedag så spelade de in den här sexscenen?
Vems födelsedag?
Är det bara jag
det
som
har också läst. Starset, det har jag också
eller
läst.
Kate, någon utav dem. Att det var så himla härligt att de spelade in det just på hennes födelsedag. Att det var lyxigt. En bra födelsedagspresent att få spela in en sexscen med den andra.
Men den där sexscenen hade de själva koreograferat. För de var så oroliga att det skulle liksom bli fel eller inte liksom autentiskt. Så att de hade också intervjuat sina gay-kompisar, lesbiska vänner om liksom hur man gör en bra sexscen. Och sen hade Cerosis kompisar sagt att den mest autentiska sexscenen är den i filmen Disobedience. Har ni sett den? Det är de två.
Nej, men nu kommer jag göra det.
Men den filmen har jag sett. Jag kommer ihåg, jag tror jag var på en Moxie-visning och jag höll på att dö. För att i sexscenen, skitsamma. Men,
Nej, säg allt.
I ett moment så spottar den ena den andra i munnen. Och hela salongen bara så här, eww. Men det var inget. Och jag som knappt klarar av sådana scener liksom bara sjönk så här längre och längre ner tills jag typ så här slog i golvet och Anna Högkild släpar ut mig. Nej, men
alltså jag såg ju fram emot att du skulle se den här filmen så vi kunde prata om sexscenen, Pernilla, för att jag känner ändå att det hade tillfört någonting till podden.
Men gör det ni så att kan jag dö ändå.
Dö av skam. Ja, nej, men alltså det är ju en sexscen som man inte är riktigt van vid att se. Så kan man väl säga. Det är någon som klättrar upp och sätter sig på någons ansikte och lite sånt där.
Ja, det är snudd.
Nej, men den är väldigt härlig och man får se, det är liksom mycket naket, man får inte se några buskar eller blygläppar, liksom inget sånt. Men det är ändå liksom rumpor och bröst och, eller hur? Ja.
Mm,
ja. Och det känns inte sådär jättekonstlat heller. Det var väldigt bra. Men jag tycker ju också att de liksom bygger ju upp det som ett crescendo.
Mm.
Så att det första som händer är ju att Mary Anning får liksom en hand på sin axel och där någonstans fattar man. Ja, när
Charlotte det hade ju räckt för mig.
Är det igång. Ja. Nej, men, och det gjorde det även för Charlotte
Mare. För hon bröt liksom igenom där på något vis. Och sen går de ju på en musikafton ihop som den här läkaren bjuder in Mary Anning på. Men inte Charlotte. Och då får ju Mary Anning nog och bara, du får nog bjuda oss två, eller hur? Och han bara, jag råder inte patienten att gå på musikafton. Och så säger hon, som läkare tycker jag inte det. Och så säger hon, som hennes vän tycker jag absolut att hon behöver gå. Så hon fixar.
Var det här efter sexscenen?
Nej, det här är före. Men det är då det liksom på något vis exploderar. Därför att vem är på musikaftonen förutom läkaren? Pernilla, du får gissa. Du har inte sett filmen. Och greppar klorna i denna unga, vackra Charlotte.
Ingen aning. Hennes ex.
Exet.
Ja, oh, exet. Så de sitter till och med tillsammans på musikaftonen längst fram och pratar och skrattar. Kan ni tänka er? Något så fruktansvärt. Så hon sitter liksom fyra rader bak där, Mary Anning, och är så svartsjuk och sur. Så går hon ut och tar en cigg och sticker hem. Sen får de till det.
Ja, det är fantastiskt.
Och det är dessutom två sexscener, så det är ju bättre än en.
Okej.
Okay. Det är verkligen inte sexscener som man är van vid. Det känns som att vi alltid hamnar i att prata om sexscener. Eller jag leder in det hela tiden på att prata om sexscener. Men jag är väldigt... jag blev ju överraskad av den här filmen på så sätt. Just att det inte är den klassiska lesbiska sexscenen. Utan att det, som sagt, det var lite så... Här ska det smaskas på. Så.
Men ni tyckte inte det var jobbigt att se den ihop?
Det var fantastiskt. Jag tror att jag satt lite som på en berg- och dalbana. Att jag bara... Herregud! Men nej, det är underbart. Och den första inleds med att de gör ett sånt här...
Massiken kom fram.
Men de gör ett sånt här superfynd, liksom den här Charlotte. Hur raggar man upp en arkeolog? Jo, man går upp och tar fram en fet jävla stenfossil. Så det är så det börjar. Och sen så gör de rent den på kvällen. Charlotte somnar och sen när hon vaknar så står Mary Anning och gör rent verktygen. Så att sista repliken innan de ligger med varandra är: min pappa skulle vända sig i graven om jag inte tvättade verktygen. Och det gjorde hon inte. För att hon gick ner på Charlotte istället.
Yep.
Pang på något bord och satt man där och var så här: mamman är ju där. Inte riktigt där. Eller hon liksom går och lägger sig. Så.
Vilket vi är glada
otroligt
för.
Tacksamma för. Ja, absolut.
Ja.
Men det är så härligt, för dagen efter så skiner solen. Det är ju molnigt och jävligt hela tiden. Och sen skiner solen och så går de ut i vattnet. Och Mary Anning ler för första gången typ.
Första
ever,
soliga dagen.
Och tar med sig Charlotte. Och då känner man så här, det är så här man vill se Kate Winslet. Det var liksom någonting med vattnet.
Tydligen
där.
Så
lesbisk.
Var så fint. Tänkte man så här, shit, tänk att få spela det här mot Kate Winslet. OMG.
OMG.
Tydligen så bodde hon i en stuga på stranden när de spelade in. Resten av teamet bodde på hotell, men hon bodde i en liten stuga jättenära. För att hon ville liksom komma så nära den verkliga karaktären, hur hon levde. Men det var typ så att vågorna slog upp mot fönstret och elen gick hela tiden och det var skitkallt och jobbigt.
Ja, men då var det vi såg på något sätt. Men hon att hon såg kallt.
Ja, men det är ändå så fint att stå och hångla i vattnet och inte alls generad och tänker så här, någon kanske kommer förbi och ser oss två väninnor stå här. För det var väl liksom det som var grejen på den tiden, att kvinnor var väninnor och skrev otroligt romantiska brev till varandra och sa att de var höll av för varandra otroligt mycket och sånt. Och så Charlotte, hon är lite mer så, hon broderar, spelar piano, och Mary Anning röker cigg.
Som hon röker cigg.
Eller hur? Nej, du får se den, Pernilla. Den är underbar.
Tydligen så ska hon, Mary Annings, någon släkting har sagt att det finns inga bevis på att hon var en queer person eller att hon var lesbisk.
Det finns inga bevis för att hon var queer.
Men han, regissören, sa jättebra. Han sa så här, det är så konstigt för att när man inte vet någonting om andra historiska personer men ändå porträtterar dem som hetero, då är det ingen som stör sig. Men är de queera så ska det alltid bevisas.
Ja, just det. Men det har ju feministiska och lesbiska historiker påpekat också ganska länge. Det kan man också läsa i en bok. Om man vill, read a book! Till exempel idéhistorikern Eva Borgström till exempel pratar ju mycket om den här bevisbördan som finns när man ska skriva om lesbiska i historien. Sen använder ju inte just Eva Borgström ordet lesbiska, utan hon använder ju liksom ordet väninnor som man använder själv.
Just det.
Men jag tycker inte att det är något konstigt att säga lesbisk. Alltså om vi ska bara använda ord som de använder på 1800-talet, då blir det ju väldigt komplicerat. Nej, jag tycker inte heller det. Nej, men det är väldigt svårt att...
Vi vet ju vad det är idag. Det.
Ja, men det är väldigt svårt att bevisa. Alltså, det finns ju undantag Ann Lister, som jag tycker vi ska prata mer om i ett annat avsnitt, som de har spelat in Gentleman Jack på HBO. Mm. Hon skrev ju dagbok väldigt detaljerad, och hon skrev ju också om sex i kodspråk.
Mm.
Som just man har lyckats liksom dechiffrera. Men det är ju väldigt ovanligt ändå. Så. Kära dagbok. Idag hade jag två fingrar i Marians vagina. Och då försökte hon ta på min fitta. Och det fick hon inte. För att jag sa, nej, fattar du inte hur man gör? Ja.
Det är ju liksom Ann Lister.
Står det verkligen så? Detaljerat?
Don't touch my queer. Hon kallar sin... Ja, don't touch my queer. Ja, 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 ja. Mm. Mm. Och liksom, verkligen.
Tydligen så har de bildat en grupp i den här staden som hon kommer ifrån. Mary Anning Rocks heter gruppen. Och de vill att det ska bli en staty av henne. Och de är jättepositiva till filmen i alla fall.
Ja.
För hon fick ju ingen... cred för alla sina fynd. Det var det du sa, Moa, att män kom och köpte dem och sen skänkte de dem till National Museum of History, och då hamnade ju deras namn under stenen eller fossilen.
Mm, absolut. Men också att det fortsätter, tänker jag. Alltså att det inte bara handlade om att de här gubbarna gjorde det då på 1800-talet, utan att man fortsätter med det även idag, vilket gör att om man då ska läsa om till exempel arkeologins historia så finns ju alla de här kvinnorna fortfarande inte med, utan det sorterar man ju bort. Så att om någon sa att så här, den här arkeologen var obetydelsefull för 100 år sedan, då säger man samma sak idag. Så det, liksom, det har ju fortfarande en otrolig effekt.
Och det är ju precis som i filmhistorien också. Kvinnor som har varit regissörer som bara, det vet vi inte var det så. Vi trodde att hon bara jobbade med klippningen. Framgår inte. Nej men, alltså,
Nej men precis, och det är därför jag tyckte att det var viktigt att säga så här att hon är arkeolog eller var arkeolog, därför att liksom vetenskapliga systemet då såg inte ut så som det gör idag. Men män som arbetade på den tiden tar man ju med in i den vetenskapliga diskussionen, trots att de egentligen inte verkade inom samma villkor som man har idag. Liksom. Utan man plockar ju med dem. Ja, han kom på det här systemet och sådär. Men kvinnors uppfinningar tar man inte med på det sättet. Liksom.
Mm, ja,
så det kan man ju verkligen provocera sig av. Men jag tycker det är bra med filmen att de ändå tar upp liksom lite sådana här ändå kritiska grejer mot även vetenskapssamhälle och mot patriarkatet och så. Verkligen. Fast allra mest är men det ju bara härligt att de ligger med varandra.
Får vi ett lyckligt slut? Det vet vi inte, för att Pernilla vill inte höra.
Men alltså, hur är slutet ens viktigt, känner jag?
Nej, jag tycker inte det
egentligen. Men det är kanske andra som inte har sett den. Ska vi stänga öronen nu?
Nej, men jag tänker i Portrait of a Lady on Fire så vet man ju i början av filmen att de bara kommer ses en kort tid. Det är ju förutbestämt. Det är ju hela premissen för filmen egentligen. Mm. Så att när slutet kommer så vet man ju. Men det är ju fortfarande en jättespännande film. Mm. Liksom vägen dit och allt som händer. Nej, men jag älskar de här historiska filmerna. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Och jag bryr mig inte heller om när det är så här att man har rätt. Alltså, de får jättegärna vara mycket snyggare till exempel än vad man var på 1800-talet. Alltså, även om Kate Winslet bodde i en stuga så kanske hon ändå använde så här moisturizer i ansiktet. När slutar man ha så här koppor när man var barn? Alltså så här, folk hade så ärr i ansiktet förr i tiden. Jag lyssnade på det här programmet Magnus Wold. Hon pratade om att alla var så fula på medeltiden.
Men gud, det här
med tänk på man tänderna.
Inte badade, man badade, ja, tänderna, och man badade inte med flott, fettigt hår och ansiktet liksom ärrat av de här koppsjukdomarna som man har haft som barn. Och
då hade det blivit en helt annan grej liksom. När man kommer till sexscenen, om de har bara så här koppar här, autentisk liksom tandhälsa som 1832 eller vad det var. Come and crush me.
Ja, nej, men jag vet inte, vad vill vi säga någonting mer om filmen, Moa, eller har Pernilla något spännande skvaller kanske? Alltså,
jag försökte hitta något skvaller, men jag fastnade bara i så här olika artiklar och som att han som har gjort filmen snubblade liksom över den här historien när han försökte leta efter en fossil som han skulle ge till sin pojkvän i födelsedagspresent. Det var så rolig grej. Som man gör.
As you do.
Ja.
As you do.
Nej, men vad tycker du att det känns bekvämt att kolla på de här sexscenerna, Pernilla? Jag vet att du inte gillar att kolla på dem ihop med din mamma. Men liksom finns det någonstans som känns liksom mer okej?
Okay? Kanske när jag är själv. Och ändå tycker jag det är pinsamt då.
Du är väl tvungen att se den flera gånger helt enkelt. Det är som det.
Det är som det. Ja. Snabbspola över.
Mm. Men det som var så härligt var att vi såg den mitt på dagen.
Ja.
Jag
älskar ju att gå på bio på dagen.
Mitt på dagen. Men den som mest...
Ja, det vet jag inte.
Piggast, gladast, kroppen är bäst i form, man är lite alert. Jag tyckte det var helt bra val som vi gjorde.
Får jag sticka in att jag har hittat en fossil en gång?
Ja, det är klart. Det här måste vi veta mer om. Sveriges Mary Elming sitter här.
Hallå, jag är arkeolog. Arkeolog. Nej, men vi var på klassresa i femman till en ö som heter Ven. Och så kan det stämma, heter den Ven?
Tycho Brahe ön.
Ja, just det, så. För då bodde jag i Skåne och han sa så här, här kan man hitta fossiler. Och jag bara kastade mig ner. Det var skitspännande att leta, men jag hittade faktiskt en liten. Och den är i källaren någonstans. Nu måste jag leta rätt på den. Jag var så impad av mig själv. Och den har jag haft som en skatt tills denna
i källaren.
Fuck. Ja.
Vi kanske ska ringa The British Museum. Hello, exakt. It's Pernilla Hammargreen. I found this on Ven.
Snart.
Ven. Have you been to Ven? Tycho Brahe Island?
Snart kommer jag sitta i en ullkjol i Vinterviken och bara gräva. Åh
oh, gud, vad jag ser fram emot.
Jag måste bara fråga, vad tycker ni om den här liksom raggningsrepliken? Du har tagit hand om mig som om jag vore ditt barn. Vad känner ni?
Nej, alltså det vad är känner lite...
ni liksom? Hur hett på en skala? Nej, men alltså, jag vet inte om ni har läst den här om liksom Selma Lagerlöf och Sofie Elkan och hur de liksom raggade på varandra för 100 år sedan kanske ungefär. Det är det Eva Borgström bland annat har varit med och skrivit. Att de liksom använder de här, så här mästaren och eleven och liksom pappa. Barn och barnet och de liksom de kör den här flicka lilla, alltså fast de är liksom kvinnor men de tar de här rollerna och så är det liksom lite hett.
Ja, men alltså jag kan väl inte riktigt själv känna att det är någonting som jag tycker är så upphetsande. Nej. Överhuvudtaget. Nej. På samma nivå liksom lite mer.
Nej, men jag tror inte att jag har något problem med själva liksom spänningsdynamiken liksom att en är dominant och en är lite under. Jag tror att jag det, den grejen tror jag att jag fattar. Det är just det här mamma-barn-grejen som är lite så...
Att det blir lite otäckt.
Ja, den är svår att förstå. Det känns som att man måste ha varit liksom född där och då för att liksom fatta den. Det känns som att vi kan vara så här, systerskap och... Ja, det är inte så jättehett. Men ja, det var bara någonting som jag ändå ville kolla mer efter.
Att... Men var det här en replik i filmen?
Ja. För att Mary Anning tar ju hand om Charlotte först. Det är ju liksom deras liksom första intima möte är ju att hon liksom baddar hennes panna och hennes armar. Och så får ju se mycket hud givetvis. Hennes... Du sitter och glor i fred liksom. Så att den grejen tror jag att jag fattar och att hon tar hand om. Och så. Men det är liksom det första hon säger där när hon vaknar. Så här, du har tagit hand om mig som om jag vore ditt barn. Och det är någonting positivt. Sen är ju hon yngre och fräsch liksom. Ja. Så att man förstår ju att exet inte riktigt har en chans. Och att exet också är intresserad av
den här tjejen. Usch. Va? Okej. Okay.
Nej och usch och va?
Nej, usch va? Det är mina... Jag vågar inte säga någonting. För då kommer jag bara säga fint och otroligt. Jag ska hålla käften!
Ja, nej men alltså vi kanske bara så här, om vi ska sätta något betyg på den här filmen då, Moa. 5 av 5, okej. Okay. Ja, men jag säger 3,5 av 5.
Ja, du är inte så lätt imponerad. Du vill ha ännu mer. Men det kanske kommer, Therese.
Men jag skulle, det är ju det här gråa och kalla då, som jag har lite problem med. Pernilla, vad
jag
säger du?
Jag sätter betyg på mitt googlande och, ja men 5 av 5, för jag blev jätteglad att läsa om han, regissören. Det tyckte jag var roligt. Nej, men jag tyckte han lät så sympatisk.
Ska vi ta och runda av det här avsnittet och bara så här säga tack alla ni som har lyssnat på våra första avsnitt.
Herregud.
Det har varit otroligt kul att se att ni är så många som har lyssnat. Och jag vill säga igen också att man får gärna kommentera på Instagram. Vi har ju varsina då. Men man kan också mejla lesbiskrevi@gmail.com om man har tips på serier eller vill säga någonting. Det kommer ju en film om Tove Jansson som jag hoppas att vi kommer se.
Ja, man får jättegärna feedbacka till oss.
Vi har ju dessutom fått böcker hemskickade som sådana recensionsex. Och känner man att så här, men gud, den här filmen, den här boken, den här plattan, vad som helst, det här borde de prata om i Lesbisk revy, skicka det till lesbiskrevy@gmail.com.
Skicka gärna mat till mig, för att jag behöver lite mat, lesbisk mat, lesbiska bakverk, så kan jag recensera dem.
Ibland så tippar det liksom över ifrån ge oss gratis saker till se till att
du
jag överlever.
Du är ju lesbisk, Pernilla, du kan ju också skaffa dig en tjej som gör mat till dig ibland.
Du, det här är mitt klara mig själv celibat life.
Och hur går det då? Du ber i en podd att folk ska skicka mat.
Du kan fortsätta klara dig själv. Det är du som är Mary Anning. Men tänk vilken explosion av passion och känslor som kommer uppstå när denna The One kommer med mat till dig i framtiden.
Eller hur?
Ja, verkligen. Åh, du bara ger mig mat som om jag vore ditt barn.
Du, kommer jag få kalla dig för mamma?
Okej, men där har vi nog någonstans att runda av, tror jag. Tack Moa Svan och tack Pernilla Hammargren. Jag heter Therese Sandin. Vi hörs om en vecka.
Puss och kram!
Hej!